sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi är till studion omedelbart.
Ja, då var det dags igen. Välkomna tillbaka säger vi. Och välkommen hit till er som aldrig har provat av det. Det är dags för Golfresepodden. Mm. Min ständiga vapendragare och gode vän Johan Kullenberg sitter tvärs emot mig. Är det bra Johan?
Det är jättebra. Ja. Det här känns lite spännande.
Känns spännande? Ja, ja det är bra.
Jag har faktiskt sagt det nästan inför varje avsnitt. Mm.
Äntligen är det dags för något spännande. Ja. Du ska få återkomma med vad det är vi ska nörda in på idag. Men först ska vi presentera dagens gäst. Vi har med oss idag Per Molén.
Stämmer jag, tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
Per som tillbringar merparten av sin tid nu för tiden i Spanien.
Mm, nere på Costa Blanca.
Nere på Costa Blanca.
Ja, jajamän.
Precis. Vi ska prata mer om Per och...
Vi kanske ska nämna att vi kommer ju prata om Costa Blanca.
Det är det som är grejen.
Ja, bra.
Nu ska vi hålla ordning på det här, för vi har i tidigare program, för er som hänger med, varit i närheten geografiskt av den här...
Vi har faktiskt varit inne i Costa Blanca.
Ja, vi har varit. Ja, precis. Men idag så ska vi hålla oss till lite mer specifikt norr om Alicante.
Vi är lite inne i Alicante också.
Vi är inne i Alicante också. Mm.
Och sen norrut.
Ja. Och det är där du härjar. På Amen. Vintrarna och delar av somrarna. Det är därav din expertis.
Ja, tack du. Ja.
Jag har förstått att du är nervös Johan. För första gången någonsin i programmet så är det två göteborgare mot en sketen stockholmare.
Ja, jag lyckas ju få er att ändra perra till pär i alla fall i inledningen. För att inte få den här göteborgstouchen på en gång.
Men nu är det inte perra. Utan det är pära.
Pära, ja. Vi ser. Det här kommer inte bli lätt.
Det kommer inte bli lätt och vi ska försöka bräka på med det mest göteborgska vi har. Om inte annat för att få dig att bli lite osäker. Det är ju en glädje i sig. Kort innan vi börjar med resmålet. Vad gör du vardagligen på vintrarna nere i Spanien?
Jag jobbar ju som golfvärd. Mm. Golfpro. Ja, gör det mesta där nere i Villa Aitana jobbar jag ju.
Det är din...
Det är min Alicante
second home.
Det är min second home. Men min första home kan man säga nu, faktiskt.
Härligt.
Mer eller mindre, så att det håller jag till.
Hur länge har du varit där?
Det är 3,5 år nu.
Ja. Det är ganska lång tid.
Ja, tiden går fort. Ja.
Men innan det har du ett förflutet på en mängd olika resmål och lite av varje. Snabbt bara, var har du hållit hus någonstans?
Jag har varit i hela kusten, i stort sett hela spanska kusten. Ja. Från Costa Luz hela vägen upp till Barcelona-trakten.
Ja.
Ute på Kanarieholmarna.
Ja.
Ja, sen har jag varit på lite andra ställen runt om i världen också.
Och jobbat med golf.
Med golf, golf hela tiden.
Egna grupper, jobbat för golfplatser, Gotia Golf en gång i tiden. Min gamla firma, ja precis. Ja, ja det är kul. Det är, vi nördar ju i det här programmet kring golf och resor och det känns väldigt trevligt att ha med en nörd. Vad är det vi brukar säga? Vi älskar att resa och vi älskar att spela golf och vi älskar att vistas utomlands, så det känns ju som att du passar väldigt väl in på den beskrivningen.
Ja, det var ju en klockren beskrivning. Mm.
Podden, kort då för er som är nya i lyssnarskaran, är sponsrad av Golf Placid och Autobahns golfresor. Johan och jag tillbringar våra vardagar där och försöker jobba med delar av verksamheten. Men i det här forumet unnar vi oss att prata fritt, högt och brett om golf och resor och resmål och lite av varje. Mm. Johan, du är eldsjälen och därmed så överlämnar jag ordet till att försöka snabbt dryfta. Vad är det vi ska göra idag? Vad ska vi prata om? Vad
vi ska egentligen prata om tre banor.
Okay.
Och den här gången känns det nästan som att det är mer uppdelat i tre banor än vad det brukar vara. För att banorna dels ligger geografiskt en bit ifrån varandra. Så att det blir en region men tre enskilda banor. Och det är Alicante Golf, Villa Aitana och La Seya.
Mm.
Och det gör också att destinationskollen som brukar vara ett ganska massivt parti blir ganska kort nu.
För, skönt.
Ja, kan vara lite skönt. För det delas då upp på de respektive destination också.
Med tanke eller på din kostnader. Enorma research och de ganska tunga fakta som vi ska beta oss igenom i vanliga fall, så kan det vara
den här
skönt
gången,
att det blir lite lättsamt.
Går det hypersnabbt. Ja. Men jag tänkte att vi kör väl igång.
Ja, det är bara att köra.
Destinationskollen. Och då kör vi Spanien. Det här blir ju en liten repris, en snabb repris för en del som har lyssnat på andra spanska program. Men Spanien har runt en 400 golfbanor. Det är jäkligt svårt att ta reda på exakt antal faktiskt om man googlar. För det är allt från 396 till 420 till 465. Beroende på vad man räknar som en bana eller en klubb eller hur man definierar det hela. Men man kan säga att det är i alla fall lite mindre än vad vi har i Sverige. I Sverige har vi 485 banor ungefär.
Har du någon koll om det finns några kommunala banor i Spanien?
Public courses finns ju. Vad menar vi med kommunala banor?
Att de ägs av kommunen. Att däremot finns det ju väldigt många som ägs av banken. Och jag tror också att det finns en hel del golfbanor som faktiskt ägs av kommunen också. I och med att de har varit tvungna att ta över banan när de har haft en dålig ekonomi. Mm. Det kanske man ska nämna för 10 år sedan ungefär, 2012, när det var lite bankkriser och allt mellan himmel och jord, då var det ju extremt många spanska banor som faktiskt var på konkursens brant.
Jag tror det är en av anledningarna till att det är svårt att veta hur många banor det är att det byggs x antal banor kontinuerligt, samtidigt som det är y antal banor som läggs ner, eller det är ju banor som går i träda. Även i det här området är det ju banor som inte finns längre. Som en gång i tiden var up and running liksom.
Nu är det inte så många. Men det är banor. Och det händer ju i Sverige också. Ja. Det är ju ett par banor i Sverige som har försvunnit. Men det är fler i Spanien. Så att det där är väl en del av den problematiken. De har betydligt färre medlemmar än vad vi har i Sverige. Det är mycket dyrare sport i Spanien än vad det är i Sverige. Så att där går det nästan inte att jämföra. Det är väl, vi har 5% av Sveriges befolkning spelar golf. I Spanien är det 0,6%. Det är, å andra sidan är det 40 miljoner som bor i Spanien, eller 46 miljoner till och med. Och vi är bara 10. De bäst rankade banorna är oftast då PGA Catalonia eller Valderrama som brukar ligga i topp där. Det finns en bana som har lite anknytning till det här området då, som heter El Salar som ligger strax utanför Valencia, som ofta hamnar på den där tredje platsen. Aldrig topp, men däremot ofta 3-5. Äldsta golfbanan i alla fall, eller äldsta golfklubben får man väl lov att säga, det är då Real Club de Las Palmas på Gran Canaria, som även kallas då för Bandama. Och den bildades redan 1891. Själva banan däremot är inte lika gammal, för den har flyttat runt lite. Det händer rätt ofta med gamla banor att själva klubben är rätt gammal, men att banan av olika anledningar har som vuxit in i staden och sen fått flytta på sig. Det är samma sak med El Prat till exempel utanför Barcelona, som jag tror har bytt plats 3 gånger. Däremot den äldsta banan i Alicante-området, om vi nu tar norr om Alicante, det är då det är ett konstigt namn faktiskt. Club de Golf Ifac.
Jag vet inte. Perra, vad heter det?
Ja,
jag vet inte ens var det ligger någonstans.
Jag har aldrig varit där.
Det är i alla fall den är byggd 1974. Så det är ju inte så att det har vimlat av golfbanor tidigt i det här området.
Men det är väl här, det har vi också haft upp i lite olika program, att golfbanor i Spanien, de är ju byggda antingen av engelsmän för jättelänge sedan i tidiga kolonier, eller också de byggda när man bygger hus. Och merparten av radhusurbanisationerna, om man säger så, de som skapar golfbanor är ju på andra sidan, det vi pratar om i ett annat program. Så söder om Alicante
finns
här, det är det ju sol- och badturism i liksom lägenhetshotell och inte de här stora urbanisationerna, och därmed inte heller kanske behovet av golfbanor på det viset.
Tittar man på Costa Blanca så är det inte heller så där jättemycket folk som bor här faktiskt. Det är 1,3 miljoner som bor längs kusten, och Alicante är då den största staden. Tittar man på golfmässigt så kan man ju då säga att om man delar upp det lite, så runt Alicante så är det 5 banor. Det är El Plantino, Alicante Golf, Alenda Golf och Fondelip Chapo,
Fontejop
och Bonalba.
Du menar närmast stan?
Närmast stan.
Ja, jag är med dig.
Sen om man tittar då lite mer norrut innan Valencia då, så har man 8 banor. Och där är det faktiskt lite konstigt, för 4 av de här 8 banorna är 9-hålsbanor. Och det är inte så vanligt att man rent kommersiellt bygger 9-hålsbanor. Villa Itana har ju 36 hål. Sen är det Lasea som har 27. Olivia Nova har 18 tror jag. Och La Galena har...
Galena.
Ja, precis. Sen har vi då de här andra banorna som är 9-hålsbanor. Och de är väl kanske inte så intressanta just för golfturism. Tittar man lite på maträtter som vi brukar snöa in lite på, så är det här paellans ursprung nästan. Eller Valencia är väl egentligen ursprunget.
Men Valencia är ju grejen.
Ja. Men det smyger sig ner längs hela kusten. Och det är inte, egentligen inte bara den här klassiska, utan det är många gånger som det finns en hel del olika lokala varianter på det. Där man har bläckfisk i så att den är svart. Och det är inte bara den här kyckling. Så det finns mängder av olika paellor.
Den här delen av Spanien så är det väl ofta så att på menyn när man tror att det ska stå paella så står det väl typ arroces eller någonting. Så att de pratar om risrätter som ett samlingsnamn. Där paella är en av dem, den med saffran om man säger. Ja. Och sen finns det varianter.
Men om du går in och käkar lunch så säger de här paella, utan då är det ris.
Risrätter.
Det står bara ris. Ja. Mm. Alltså idag är det ris.
Och allting smakar.
Ja, det är ju nästan som en pyttipanna på ris.
Ja, nu ska vi vara lite försiktiga här. Det är en paella är som en paella och en pyttipanna som är en pyttipanna. Mm. Det är inte mycket smaker som är likadana.
Nej, jag menar inte så. Utan jag menar snarare att i slutändan när man börjar dela upp det i olika typer av paellor så kan man egentligen slänga i vad fan som helst i den och säga att ja, men det här är ju...
Men så, det är ju gemensamt. Vad vångade vi för fisk? Eller vad slaktade vi för gris? Eller vad hade vi för grönsaker kvar? Ja, men det choppar vi ner och lägger vi i den.
Lite pytt.
Lite pytt, ja.
Det finns en annan specialitet som då heter Fideua. Var ni med där? Utansväset. Och den är då lite speciell. För det är en paella som är baserad på pasta. Mm. Som man har rostat lite innan man har kokat den.
Och vet du vad det är?
Det är mycket mindre. Det är som...
Det är nästan som en sån här rizon.
Ja, såna. Små såna.
Man bryter egentligen pastan i mindre bitar. Rostar den lite. Kokar den. Jag har gjort det här någon gång vid något tillfälle hemma.
Okay.
Och det blir lite... Alltså man får inte koka pastan för länge för då blir det alldeles grötigt.
Gör ni egen paella då? Har ni testat?
Nej, men den här har jag testat. Och det känns ju nästan som att jag har ju som avancerat då från den här nybörjarstadiet. Så jag hoppar upp ett steg på en gång.
För just det där med rostning är viktigt. Om man gör egen paella, eller inte för att jag är någon expert, men jag har provat några gånger. Och det känns som en av huvudgrejerna. Det viktiga är att man steker av riset så att man inte börjar koka det. Nej, men just den biten, att börja från grunden med paellariset, steka av
det. Det är lite som risotto. Risotto måste du också steka av.
Samma, för
att den ska få... Ja. Inte bara ytan, utan att den ska sen kokas på rätt sätt.
Ja.
Tittar man på nougat så är det här en av regionerna för då den här Turon-nougaten som är en jättestor produkt faktiskt och är väldigt känd och blandas i glass och allt möjligt.
De älskar verkligen sin Turon. Det är konstigt. Så jävla gott är det ju inte. Alltså, du gillar det, ja.
Sutt och gott.
Man kan se, minen syns inte heller i podd, men den minen är på...
Jag kan ju tycka att den är lite söt och jag kan tycka att det blir... det finns bättre godis, som man säger så.
Sutt och segt
Men mycket av det här tillverkas strax utanför Alicante i en liten stad som heter Girona.
Vad heter det bara?
Girona.
Nej, Girona.
Det är skitsamt.
Det kan vara viktigt att det blir rätt om någon lyssnar på podden och sen ska åka dit och hamnar i Girona istället.
Du tar en taxi till Girona från Alicante centrum för att äta Turon. Ja, det kan bli dyrt.
Däremot så är det är nog bara en 20 minuter därifrån. Mm. 20 minuter. Hela byn har, eller staden har, sedan urminnes tider egentligen levt på den här produktionen. Och det är inte bara nougatproduktion, utan de gör en del andra sötsaker också. Sen har vi...
Det är lite som Gränna.
Ja, faktiskt lite
man
som
Gränna. Man identifierar med en produkt.
Ja, med en enda produkt. Mm.
Och man lever kommersiellt på det. Både i små gulliga grejer när man är där, men också i de gigantiska fabrikerna lite bakom.
Och så är det museum och allt mellan himmel och
jord. Men när vi ändå är inne på det där museum, ursäkta mig. Men nere vid Sjöåsa, alldeles bredvid Benidorm, eller Fennestrat, där har vi chokladfabrikerna.
Mm.
Alltså de hade, jag vet inte hur många förr i tiden, men... Idag har de två stycken, kanske har mer, men jag har bara varit inne i två, alltså museum. Och där får provsmaka choklad.
Jag trodde det var Tarragona som var det, bara för att det fanns en choklad från Marabou som var Tarragona. men det visade sig vara helt fel. Jag tror inte de producerar någon choklad där överhuvudtaget.
De producerar bensin.
Tittar man sen på, om vi säger dryck då, så finns det ett speciellt vin, eller ett dessertvin får man väl lov att säga, som kommer från Alicante, som heter Fondillon. Och det vinet är ett av fem som är varumärkesskyddat. Och jag kände inte till det.
Nej, det visste inte
jag heller.
Och det är ganska fina...
Var det typ som Sauterne?
Nej, det är precis som champagne, sherry, port och cava. Det är de enda andra fyra vinerna, eller vad man ska säga, som sorterna som är varumärkesskyddade, som man bara kan producera på ett visst område.
Och vad är begränsningen för kava då?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men kava som produkt är varumärkesskyddat i alla fall. Och champagne får ju bara produceras.
Champagne är ju champagne så att säga.
Och sherry är väl samma sak.
Och lite hit och dit.
Och port, det är port.
Porto,
Så att det här är egentligen samma sak. Och den baseras då på den här monastrelldruvan som är... det är en slags övergäst. Den måste lagras i minst 10 år. Det blir lite som en lite söt eftersmak, lite nötig. Jag tycker att jag känner igen ju mer jag pratar om det. Men jag såg det inte som en stor produkt, för de andra fyra produkterna. Champagne känner man igen, sherry känner man igen, portvin känner man igen, kava känner man igen. Jaha, nej, det här var inte riktigt något som jag kände igen. Mm. Så det var lite intressant. Tittar vi då på Alicante då, så kör vi nu fortsätter ju den här faktakollen.
Den lättsamma faktakollen.
Den lättsamma faktakollen.
Ja, det var
så på Alicante. Och den tar jag väldigt snabbt. Mm. Det är alltså den största staden i regionen och det är 330 000 invånare. Den grundades redan 324 före Kristus av grekerna. Även romerska riket har varit där. Hannibal var där med sina elefanter. Jag får med att vi är någonstans i Kartago och vi har pratat
om elefanter. Vi har köpt mycket Rom och vi har gått bort oss på fakta varje gång, så jag släpper den helt och hållet. Det är inte mycket man märker i Alicante från sånt här. Det är
från borgen. Elefanterna?
Nej, från elefanterna.
Nej, det är borgen som är högst upp på den här bergstoppen som är ganska dominerande för hela staden egentligen och nästan delar upp den lite. Och det är fin utsikt där. Jag har som inte förstått om den är en unik borg på något sätt, men däremot så den är väl värd ett besök bara för att få den utsikten åt alla den här 360 graders vinkeln, om man ska säga.
Väldigt många som besöker Alicante blir rätt positivt överraskade. Alicante har ju kanske inte sån där jättefin klang. Det är liksom inte sådär wow, Marbella, Malaga, Valencia, men stan i sig, den är väldigt lättillgänglig. Borgen precis mitt i byn på en hög med en jobbig promenad upp. Gamla stan.
Man åker hiss upp.
Det finns det också.
Hiss in i berget. Åker också upp.
Ja, det fanns inte när jag var
där. Och så Gamla stan precis nedanför. Mysigt, grände, prång, tapas, alltihopa.
Faktum att det har ju också skett en förändring i Alicante. För förut så var det lite så här tungt, gammel, spanskt med... att det är lite som fräscha nya tapasställen.
Och det, ja, man hittar både även, och, ska jag säga. Både
ja,
och,
ja, precis, att man har den här...
Och sen hamnen nedanför, precis intill Gamla stan, med väldigt mycket med lite loungebarer och fräcka uteserveringar och lite jott.
Det finns väl liten med båtar och grejer också.
Ja, ni är inne och kollat inne på den kappsidningen, vet du den? Volvo Ocean Race har ju haft...
Just det, stort i Alicante. Ja, väldigt stort. Finns det fortfarande Volvo Ocean Race?
Nej, det heter inte nya sponsorer.
Mm. Whitbread Around? Nej, det var ännu
längre
sedan.
Nej, det var tillbaka.
Johan, vad heter det?
Jag är inte göteborgaren här, så att jag behöver inte...
men Volvo har gått ur i alla fall. Men de har fortfarande museet kvar, tror jag. Okay. De har flyttat nyligen.
Tittar man då på Alicante Golf...
Är det vår första anläggning?
Det var vår första anläggning.
Ja, yes. Nu. Och det blir lite golfnörderi plötsligt.
Ja, vi har ju inte riktigt kommit in på golfen. Och det är då en Ballesteros-bana. Mm. Ballesteros har ju ändå ritat en hel del banor. Han har ju aldrig riktigt fått samma renommé som golfbanearkitekt som han har som golfspelare. Men
vilket är konstigt, för han har ritat en del bra golfbanor.
Han har ritat en del riktigt bra. Jag kan också gilla hans... filosofi bakom golfbanorna. Det är många som man har designat i, och även här då, där man gör 6x3, 6x4, 6x5.
Vilket är klockrent.
Ja, faktiskt. Jag tror vi kommer fram till det vid flera tillfällen, att det är ju egentligen par femmorna och par treorna som är de intressantaste hålen många gånger.
Varje gång man kommer upp, äntligen par fem eller äntligen par tre, istället för ännu en tråkig dogleg par fyra med bunker i kroken.
Ja, och det här är en sån bana också, och den är byggd 1998. Har ni alla spelat den?
Nej, absolut.
Ja. Den har en hel del små sjöar här och där. Den är ju lite speciell, för man går egentligen mellan olika bostadskvarter, kan man nästan säga. Eller hur ska man säga?
Som det... Den är ju, alltså, som många banor i Spanien, byggd i urbanisationsform. Vilket innebär att på merparten av hålen, som jag minns det, så har du antingen till vänster eller till höger ett antal trädgårdar som du kan... slå in bollen i om du är lite skev från tid. Eller relativt många.
Jag diskuterade vad det är att spela med en annan pro. Mm. Och vi diskuterade, det finns alltid ställen att missa på.
Mm.
Det tyckte jag var fascinerande. Mm. Alltså, du behövde inte slå in den där, det kunde man göra. Men,
det klunkade i takpannorna när jag var där. Men det beror på hur snett
man slår. Tittar man på alla hålen, så finns det alltid utrymme att missa på.
Finns
det
en bailout på nästan varje hål.
Det
kommer jag ihåg att vi när jag har spelat den två gånger eller tre gånger och sånt där. Men det, att vi diskuterar det just att det är ju verkligen en bana där man är lite omringad utav hus. Och det är också, de är väl, en del av dem är väl lägenhetsrader också, så att det blir mer tydligt.
Mm.
Och sen så passerar man över den här vägen, kommer in på nästa där man område. Spelar 4-5 hål, och så kommer man in på nästa där 4-5 hål. Ja. Ganska trevligt till slut. Jag är inte alls, det kan ju låta så när man säger att det är massor med hus runt alltihop, att det är bara är negativt. Mm. Jag tyckte nog att banan i sig var ganska trevlig, för den är rätt flack.
Mm.
Hade man inte haft de här husen runt omkring och det har varit på ett stort fält, hade man upplevt banan som väldigt, väldigt platt.
Mm. Det kan jag hålla med om. Det skänker en viss karaktär till det hela.
Och sen är det är en hel del vatten också. Jag tror 12 av hålen berörs av vatten i någon form. Och det ger ju också en extra dimension till själva golfbanan.
Och det vet vi ju sedan gammalt, att det som jag upplever som trångt beror ju mer på min enorma bredd i golfen.
Ja.
Alltså,
är man inte ständig från tid så...
Så är det. Nej, trevlig golfbana. Det som är speciellt med Alicante Golf som anläggning, för det ligger ju ett hotell alldeles intill, eller i princip integrerat med golfbanan. Ja. Dock inte samma management så vitt jag kan komma ihåg, utan alltid lite olika med golfbanan för sig och hotellet för sig. Men det ligger ju extremt centralt. Det är ju faktiskt ett av ganska få ställen, både det här området och överhuvudtaget på turistorter där man kan promenera ner till havet. Mm. Vad kan det vara? Så att det kan vara 7-8 minuter att gå ner till närmsta stranden.
Ja, och sen är det ju inte långt in till Alicante City.
Det är precis alltså, det är
5 minuter max. Eller jag vet inte.
På andra sidan berget kan man väl säga att det ligger. Och någon spårvagnsplats som inte jag missminner mig som är precis utanför hotellentrén som går längs med den här Playa San Juan som är stranden norr om Alicante centrum. Så att extremt centralt belägen och därmed ett ganska läckert ställe för en sån weekendtripp.
En weekend där och alltså, så man inte känner sig så bunden till hotellet. Hotellet är inte alls dåligt, det är ett femstjärnigt hotell och det har varierat vilka som har
just nu heter det Husa, H-U-S-A.
Okay. Och då kan man ju åka in till Alicante, man kan till och med vill man ta en lite längre promenad så kan man ju nästan gå hem. Alltså. Så det är förvånansvärt centralt faktiskt. Jag vet att jag gjorde någon förhandling med dem för relativt länge sedan när min mamma hade hus nere i Alicante. Så var jag där och skulle förhandla. Och då tror jag faktiskt att det stöp lite på att det var olika ägare just på hotellet och golfbanan. Så att vi fick allihop något riktigt vettigt pris på det hela. Men det som var lite komiskt var att jag är ingen bilnörd på något sätt. Jag kör dessutom ganska vårdslöst. Eller inte vårdslöst, jag kör...
Dåligt. Ska vi sammanfatta det så? Du kör väldigt dåligt.
Jag slipper i alla fall köra hyrbilen när vi är ute och reser. Men då hade jag tänkt så här att jag tar min mammas bil. Som då hon har haft i Spanien i säkert 12 år. Stående utomhus hela tiden. Det är ingen emalj på plåten kvar överhuvudtaget. Den har dessutom blivit krockskadad någon gång. Så någon dörr är röd och resten av bilen är svart. Ser faktiskt för jävligt ut. Och jag tänker så här, jag kan inte komma till hotellet och vara en seriös förhandlare i den här bilen. Så jag parkerar bilen minst 2 kvarter därifrån. Bara för att vara säker på att ingen ska se mig. Kommer in, förhandlar lite, snackar lite. Och när jag väl ska gå, då visar det sig att de håller på att bygga om. Så att för att komma till motorvägen så är det extremt krångligt. Och hon vill prångt visa mig hur jag ska köra. Och jag försöker avråda det här hela tiden. Så det blir en väldigt komisk situation där hon så här nästan drar i mig för att hon ska följa med. Och jag försöker stoppa henne. Och till slut så förklarar jag för henne att jag ska inte riktigt åka till motorvägen på en gång. Utan jag ska kolla omgivningen.
Men det var inte så att hon följde med dig?
Nej, hon gjorde inte det. Nej, jag kände att... jag brukar inte vara så känslig för sådana saker.
Nej, det låter inte riktigt som Johan Kullenberg att du skäms för mammas bil när du ska förhandla.
Nej, men just... Det kändes som att, jag kan inte riktigt förhandla i den bilen. Det är väl lite som när man kommer helt fel klädd också.
Ja.
Att man känner att man är underläge redan från början. Ja. Och alla hade kostym, men jag sitter i t-shirt.
Ja. Eller vice versa.
Hade du svårt att hitta in till parkeringen till golfklubben?
Nej, jag kommer ju aldrig till parkeringen
till golfklubben. Nej, jag parkerade ju långt ifrån. Annan gång dit?
Nej, jag har inte tänkt på det.
Första gången, jag kan inte finnas en golfklubb här. Det är ju som en...
Man kör genom
en liten torg.
Ja, det är bara lite hela parkering. Jag fattar ingenting när jag kommer hit första gången.
Jag tror de flesta kommer med taxi. Det verkar vara deras image.
Eller så går man då.
Trevlig anläggning. Som helhet och också som banan. Och känns som den, liksom Alicante i övrigt, fått lite oförtjänt dåligt rykte. Så Alicante Golf, som ni var inne på förut. Ja, den där trånga banan med massa hus och grejer. Lite åt det hållet till. Den är värd mer.
Ja, det är den faktiskt. Jag skulle snarare säga en ganska bra weekenddestination.
Är det inte de också någon ruin på någon fäva? Eller har jag drömt det? Är det inte något hål som har något romerskt mitt i fäva?
Blåmarkerat mitt i fäva.
Någon gammal romersk arkeologisk historia.
Absolut.
Den träffade jag också.
Ja, men det brukar jag också. Jag missar man så chansen att bara slå fyra upp.
Om vi släpper Alicante Golf där och går vidare till nästa då.
Norrut.
Norrut. Mm. Inte så himla mycket norrut. Vad tar det till Benidorm? 40 minuter, 50?
40 från... Tar vi från flygplatsen är 40 minuter exakt faktiskt.
Och det är inte alls långt. Tittar man då på faktakollen när det gäller Benidorm. tar vi den väldigt snabbt också. Det blir väldigt mycket faktakoll i det här avsnittet. 72 000 invånare. Fram till 60-talet så var det bara en liten fiskeby. Mest känd är det inte, men den är ganska känd för den här tv-serien som har gått i ett antal år.
Benidorm.
Som heter Benidorm, som handlar om engelska...
Det går på svensk tv också, va? Jag har att jag har zappat förbi någonting. Jag har inte förstått vad det riktigt handlar om.
Nej,
det
handlar fantastisk.
Om... Okej?
Okay? Ja. Den bästa är den.
Är det skådisar eller är det docusåpa?
Nej, det är skådisar.
Okej.
Okay. Ja. Är det skådisar?
Ja, ja. Han är den tjocka, ursäkta, han är den väldigt kraftiga.
Tjocka betyder tjocka, det är göteborgskare också.
Han som sonen där, han är ju känd skådis, en rolig... Aha,
jag trodde det var en sån här halvdokumentär om
men det är nog inte det jag har sett, för jag har sett någonting på svensk tv som jag trodde var den här serien, men det känns mer som en docusåpa.
Nej, men det som jag har sett, det har nog varit liknande så här som campingböda eller något sånt där. Att folk åker till Benidorm och festar och verkar lite så här allmänt halvberusade och pinsamma i tv. Lite som Ibiza.
Men vad ser du Benidorm då? På spansk tv? Alltså den serien som du bara säger är känd?
Nej, Benidorm är engelsk.
Okay.
Så att slå av den svenska texten och så bara lyssna på engelska. Så man får med sig att bara lyssna på det. Är de inte kloka. Ja, jätteroligt.
Och den handlar om engelsmännen?
Den handlar om engelsmännen i Benidorm.
Okay. Okay.
Och inne i Benidorm är den engelska avdelningen då. Mm. Där finns alla de här hotellerna, pubbarna, där det spelas in och allting.
Det är en ganska stor engelsk community där i alla fall. Mm.
Ja. Ja, det får man ju lugnt säga.
Ja, det kan man säga. Strandpromenad finns. Det delas upp i två olika stränder egentligen, va? Eller nu kanske Per eller Perra eller Per. kan hjälpa mig lite här. Den ena heter då Poniente och den andra heter Levante. Vill man ha eftermiddagssol så är det väl Levante som är bäst, är det inte så? Eller är det Poniente? Blanda ihop det där.
Tvärtom. Apel. Levante, Poniente.
Okay.
Levante norr, Poniente söder.
Så att vi har, när solen går upp, det är ju väderstrecken.
Ja, ja. Ja. Även vindarna.
Och vindarna naturligtvis. Mm. Och sen har du mellan där, har du Gamla stan i... Mm. Mm. Mellan,
och Nordstranden, det är där det mesta av den engelska communityn är. Där längs med den här strandpromenaden så är det pub. Egg och bacon, Tottenham, Liverpool och så vidare.
Allt.
Och är du på sydsidan så är det lite mer café, tapas, comida, lunch. Lite blandat.
Strandpromenaden är ju relativt lång faktiskt. Vissa ställen är ju lite... En del av de här 60-tals skyskraporna börjar ju bli lite risiga. Så det är lite blandad kompott där. Samtidigt så är man ju mån om att försöka som rusta upp strandpromenaden. För det är ju det som är delvis navet i det hela. För någon som inte har varit i Benidorm och inte sett den här engelska serien eller det andra programmet som jag och Anders har sett, kan man säga att det är en enorm skyline, alltså det är skyskraper. Det här är, här pratar vi om byggnader som är höga, alltså det är ju värsta Manhattan nästan.
Det är ju någonting som jag inte kan se någon annanstans i Spanien.
Tredje folk eller skyskrapetätaste stan i Europa. Mm.
Så det, och vad är då definitionen på en skyscraper? Det är 15-20 våningar någonting?
Alltså jag vet inte, det är bara något som stod.
Okay.
Men du kan ju ändå tänka dig att det måste vara ganska koncentrerat. Ja. I och med att det finns ju ingen förort som sen blir, utan det är ju som bara skyskraper i den här dalgångsfickan, eller vad man ska säga. Ja. Sen det som är lite fascinerande med Benidorm då, det är ju att mitt i allt det här, när man bara tänker skyskrapor, så finns ju den här Gamla stan som faktiskt är jäkla många tapasrestauranger. Och det är trevligt och det är mysigt. Och det är även mysigt i de här skyskrapområdena. Så att det finns ju alla de här pubbarna och det är hålligång. Och det är lite så här, lite trashigt på vissa ställen, men lite finare på andra ställen. Så att det finns en enorm spännvidd i vad som erbjuds. Och åker man in till de här tapaskrogarna så är det bra tapas. Alltså det är inte bara turisttapas, utan det är riktig tapas. Jag har haft enormt bra tapas där.
Mm. Ja, tror vi. Vad säger folk till dig när du säger att du bor i Benidorm?
Ja, åker du ner till engelska delen. Det är väldigt engelska med mycket pubbar och mycket sånt som kan vara själv tycker jag kan vara skoj att gå ner och kolla på fotbollen och vara där någon kväll. Ja. Men inte varje kväll.
Nej.
För det är mycket möhipper och
den sortens turister.
Kan bli väldigt mycket fylla.
Ja, okay.
Mm. Jag själv åker dit någon gång, men sen åker jag ut på bergen.
Områdena där
är det. Där det är lugnt och städat. Då, men någonting som man får säga, jag tycker det är fortfarande jävligt skönt. Det är jag åker ner till Benidorm, där har jag allt.
Mm.
Du har teatrar, du har pubbarna, du har you name it. Mm. Det finns allt.
Mm. Man kan själv välja.
Ja.
Promenad, Gamla stan, stora grejen, modernt.
Modernt, ja.
Äta italienskt, kinesiskt, det finns. Och så jättespanskt. Ja. Nej, jag
förstår. Indiskt, naturligtvis.
Ja. Vi går in på Villa Itana som är då en 36-årsanläggning, Jack Nicklaus design. Den hette från början Real de Faula.
Yes.
Banan byggdes 2006. Jag har funnits ett tag, bytte namn. Kanske efter 3-4 år, 5 år.
2-3 år skulle jag säga, men okej.
Okay. Ja, det var några år efteråt i alla fall som de bytte namn. Man skulle väl kunna dela upp den i två olika banor, eller vad säger du som jobbar där? Att det är en bana som är ganska tydligt, en mästerskapsbana, och en som man kallar mer resortbana.
Mm. Levante är ju en riktig mästerskapsbana som man kan kalla mästerskapsbana, för de har haft mästerskap.
Mm.
De har från svart ny tid till röd tid. Alla tiderna, alla från alla 10 får du problem.
Mm.
Beroende på vilket handikapp man har och vilken kategori man är spelare då.
Rejält stor skillnad. Ja. Den är nästan 7000 från svart, eller?
Den är ganska 7000. Ja, den är lång.
Den blir tuff från svart. Ja. Däremot från klubbtid så är den ju, man får väl ändå säga att den är ganska bred från 10.
Jajamän.
Så det uppstår inte de här idiotproblemen att du får leta boll hela tiden, utan håller du bara någorlunda i närheten av fairway så är du ganska safe. Och det finns väl en 3-4 vattenhinder kan jag tänka mig.
Inte mycket mer, men det är mycket bunkrar.
Ja.
Det är ju över 100... Många bunkrar.
Jag tror att de har 128 bunkrar eller sånt där. Och då börjar det bli rätt många. Om man tittar på min hemmabana Lidingö som börjar lägga igen alla bunkrar så kan... Jag tror inte de har mer än ett 40-tal. Så att det är en del bunkrar.
Men sen får man ju säga att du är Jack Nicklaus och ritar bana, så du har ju alltid landningsområden. Risk and reward. Hur du vill spela banan.
Den är väldesignad faktiskt. Märker man när man har spelat några gånger. Ganska okänd. Det är inte många som pratar om Villa Itana som en...
Nej,
och alltså man säger så här, en spansk bana med ett fyra, egentligen ett 4 och ett 5-stjärnigt hotell. Lite grann beroende på hur de sätter upp det säsongsvis. Med en Jack Nicklaus-design. Lite underligt att man inte pratar mer om Villa Itana som liksom en toppresort. Kan jag tycka.
Nej, jag tycker att det är en toppresort. Men det är ju lite för att jag gillar banan. Och jag tycker också att den har en där tycker jag Jack Nicklaus har lyckats rätt bra. För den är ganska friendly men ändå knivskarp. Mm. Alltså du kan hamna i trubbel om du slår dåliga slag, men det är inte så att du straffas på något sätt om du slår 2 meter snett eller liknande. Utan den från klubbtid så är den en snyggt uppställd bana. Jag kan gilla en del av hålen. Jag tycker öppningshålet är perfekt. Mm. Ganska enkelt, bra öppningshål. Det finns en rätt snygg par 3 med vatten bredvid som är rätt tuff. Är det 10 som har vatten precis framför green? Ganska tufft inspel.
Det är det svåraste hålet på banan.
Ja, den är ju faktiskt rätt knepig. Och där har man... Och det är väl också det som är lite banans karaktär. Att den blandar rätt friskt mellan en hel del ganska giftiga hål och en hel del lite lättare hål där man kan slappna av lite. En annan grej bara innan vi släpper Levante då som är... Levante, ni kanske känner igen det från stränderna.
Du vet vad det är, Poniente och Levante?
Ja, det är 2 olika vindar.
Yes,
det som är lite av karaktären på banan, det är ju hela Benidorm Skyline som man har i ja, 180 grader ner mot vattnet. Mm, mm, mm. Det är ju faktiskt fascinerande. Mm. Det är få banor.
Den är snyggast från golfbanan. Ja. Så man märker den ju inte. När man är i Benidorm nere och går på stället så känns det ju mer som höghusområde. Ajman, ajman. Men uppe från golfbanan, ja, så blir det ju den här skyline-känslan, mm, som är rätt fräck, ja, egentligen.
Vi går över till den andra banan.
Poniente.
Poniente.
Ja. Fantastisk golfbana. Jag tycker den är skitrolig att spela. Framförallt man får hålla tungan rätt i mun, korta järn ut. Eller så kan du slå drive upp på green. Ja, du kan leka med bollen.
Men vi pratar här, vi pratar en executive bana lite grann. Par 60.
Par 62.
Och vad gör det då? Det gör 12 kort.
12 kort håll, ja. Och ja, så resten på 4, va?
Mm,
och så,
nej, en på 5 någonstans, inte det?
Nej,
nej, ingen på 5. Nej. Okay. Mm. Den är ju väldesignad även den här banan. Mm. Och den har egentligen ganska intressant mark som den är byggd på. För här är det lite mer raviner. Det är lite mer, alltså en del av par 3-arna, även om de är så här 120-115 meter, så är det inte helt enkelt alla gånger. Nej. Det gäller verkligen att hålla tungan rätt i mun, som du sa, och inte alltid frestas. för det är lätt att man ställer sig upp med driven i handen och tänker att den här par 4:an, den är bara 265 meter. Den borde jag kunna nå med lite rull. Och så hamnar man i ganska risigt läge och inser att det här hållet ska man kanske sluta en järnfemma och sen spela lite mer förståndigt och Så att jag kan hålla med. Det är en rolig bana att spela. Den har en hel del bra hål.
Det är svårt med de här lite kortare banorna. Är det inte så att de som slår lite längre kan ibland tycka, nej, vad det här, det är alldeles för kort bana. Och så är det som du säger, så går man ut och slår spon och drives och slår bort bollen och säger, nej, det är alldeles för svårt, dålig bana. Istället för att ta sig an utmaningen.
Spela banan.
Och så gör, för nu ska jag prestera mitt bästa här. Mm. Här är det nog smart att slå en järnsexa till den hörnan och försöka slå en kort wedge in. Att man inte riktigt klarar av att ta utmaningen för vad det är.
Och sen, det är helt rätt, men sen är det så här, gå tillbaka till kvinnorna igen. Mm. När kvinnorna kommer upp på över ravinen och lägger den på green. Mm. Den här 75 meter, det bör man kanske klara av att slå, men det är en god känsla, man, så kan man komma därifrån. Mm. Jag menar, det är ju många som gör sina första iglar, sina första birdies på den här banan. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Då måste man ju komma tillbaka med ett härligt.
Ja, det är kul att våga göra något annorlunda också. Mm. Där, alltså, på ett sånt här område så skulle man kunna tänka sig att man hade byggt en 18-års mästerskapsbana och en 9-håls back nine som ingen vill spela. Och där är det ju ett bra utnyttjat av ytan att göra liksom en vanlig full-size-bana och en bana som är tekniskt krävande men fullgod i kvalitet. Så egentligen är det ju jättebra. Även om vi kan ju märka i kundreflektion, och vi har haft mycket diskussioner just när vi sätter upp veckoresor och paket. Hur ska man spela? Ska man spela 4+1 eller 3+2? Eller som du som möter våra gäster när det säger att många är negativa, och sen när de väl har spelat den så undrar de varför de inte kunde få spela den fler gånger. Så det är svårt.
Sen hör det ju till också att det ingår golfbil i paketet. Och det har väl inte så mycket med att banan är superkuperad. Men däremot så är det en del raviner då som gör att det blir ner och sen blir det ganska mycket upp. Mm. Och framförallt är det någon backe som är riktigt
ordentligt. Ja.
Och det gör att ska man hålla uppe dels speltempot på banan och även få folk som verkligen mäktar med när det är lite varmt, så krävs det nog att det är golfbil. Mm. Jag är lite kritisk till golfbil, men
du är kritisk till mycket.
Ja, jo, jag är kritisk till mycket, men jag vill gärna få den där lilla motionen som golf ändå ger.
Är det Niklas design rakt av? Nu blottade jag mig lite grann.
Ja, det är Jack Nicklaus som har... Det är inte en av hans signature courses. Alltså att han själv har signerat den. Däremot, själva ursprungsdesignen är Jack Nicklaus. Men sen så tror jag faktiskt att de snålade till lite. För man får betala lite extra för att få hans signatur på den.
Pratar vi på Poniente nu eller?
Nej, vi pratar om
själva Levantebanan.
Men båda banorna är designade av Niklas Design Group.
Så du menar att det i sig kan påverka det här att det inte står Jack Nicklaus överallt? Utan man kan bara säga det
Det är inte en Jack Nicklaus design course, utan det är bara en golfbana.
Signature course. Alltså det, jag tror de delar upp det till och med i tre olika kategorier. Det finns en som är då, den bästa kategorin är hans signature course. Och då har han själv som satt sitt namn och signerat den. Mm. Sen finns det någon där han är med i själva arbetet som heter något annat. Och en tredje som är
hans design, företag,
design group. Mm. Och det är väl ingen större skillnad egentligen på dem förutom att, det blir dyrare och dyrare och det krävs större och större budget för att få hans signatur. Och det är ju hans varumärke också. Så det är inte så konstigt att det läggs mer energi på en signaturbana. Däremot så tror jag att den här från början var tänkt att vara det. Okay. Men sen så snålar de in i slutändan och det blev inte så. Om man då tittar på själva Villa Eterna som hotellkomplex då, så det är ju lite unikt. För man har ju, istället för att bygga ett modernt hotell, så har man arkitekterna då tagit kända byggnader från regionen och kopierat dem och satt ihop dem till en liten spansk by, more or less. Det finns en kyrka som tidigare var entrén till ett av hotellen då, och det finns även en piazza och det finns en mängd kända byggnader som man då har kopierat in i den här lilla byn för att skapa en ganska speciell känsla faktiskt. Jag måste säga att jag gillar det. Jag tycker när man sitter på den här platsen.
Men visst är det by, det är ju inget hotell. Det är ju verkligen utspritt som ett resorthotell med olika byggnader. Och någon kan ju tycka ibland att det finns ett mindre positivt drag i det i och med att det blir vissa avstånd. Men å andra sidan så har det ju mycket, mycket karaktär. Du går fram och tillbaka och upp och ner och trappor och
runt poolområde. Det finns lite restauranger på olika ställen.
Sådär. Så det är väldigt, väldigt charmigt faktiskt.
Ja, jag tycker nog att det är rätt fräckt faktiskt. Och så sen att poolområdet då, om man tänker sig den här piazzan eller som den här spanska fonden då, och så går man över på andra sidan, så har man då poolområdet och hela Benidorms skyline. Det är rätt snyggt faktiskt.
Ja, nu när de byggt om restaurangen här nere, det har blivit jättebra.
Ja, de fixar
gamla bufférestaurangen, eller?
Den är ombyggd.
Jättebra. För den var ganska slamrig faktiskt.
Ja, men det är typiskt spanskt fortfarande, lite slamrigt tyvärr. Ja. Men allihopa restaurangerna är ombyggda.
Okay.
Så att,
Och det är som är många spanska stora hotellen, otroligt, vet inte vilka tidpunkter. Du har ju varit där runt hela året. Jag har ju också varit där både i januari och mars och juli. Alltså,
så jag var ju där bara
helt olika karaktär om du är där på sommaren. Just ett familjehotell, det är så mycket barn och grejer och aktiviteter och klubbar och inne och fram och tillbaka. Och det är till mars, då är det golfsäsong, då är det liksom golf och lite konferensmiljö. Och sen så går de in i sin februari fotbollssäsongen, då är det fotbollslag som tränar och de har egna planer och det är träningsoverhåll. Alltså de byter skepnad över säsongen.
De har ju satsat lite på fotboll faktiskt.
Ja, absolut.
De har ett antal fotbollsplaner och de har också lyckats få en del stora lag dit faktiskt.
De har bland de finaste mattorna, gräsplanerna i hela Europa sen.
Okay.
Okej, Johan, är du redo för programmets höjdpunkt?
Jag är jätteredo, det är ju hål nummer 18. Allting ska avgöras.
Det är golfreseslaget, det är våran lilla quiz där vi ska se vem av Johan och mig som är nördigast och mest breddkunnig inom alla andra golffrågor. Vi har med oss quizmaster Niklas, välkommen.
Tackar.
Sista omgången, har du en bra fråga?
Det har jag. Och jag kan också meddela att om det blir oavgjort här så kommer jag ordna ett särspel för det.
Härligt.
Då är det måste ju utse en vinnare.
Ja, det måste vi definitivt göra. Dra snabbt, Niklas. Vad är reglerna nu?
Reglerna är att jag kommer ge 5 ledtrådar på olika svårighetsnivåer. Börja med den svåraste som är hole in one. Fram till den lättaste då som är bogey. Och den som svarar snabbast och på svårast får helt enkelt lägskår eller mest poäng. Och lägskår kör vi nu som det går.
Och nu är det sista hålet så nu blir det lite matchspelstänkare plötsligt. Lite spännande. Jag är redo.
Jag är redo också.
Då kör vi. Hål 18. Hole in one. Svåraste nivån. Häng med nu. Löser ni denna gåta, då har ni svaret. Namnet på golfbanan är detsamma som en mycket vital del i skapandet av golfbanan. Knäpptyst i rummet blev det.
Vänta lite bara då.
Okej.
Ska jag gå till Igel? Golfbanan har 36 hål och öppnades så sent som 1980. Den anses vara en av de svårare på proffstouren.
80?
Ja. Ska vi gå ner till birdie? Belägen vid kusten, inte så långt ifrån King of Pop-staden. En svensk har vunnit den prestigefyllda tävling som arrangeras här årligen. Lägen vid kusten inte så långt från King of Popstaden. En svensk har vunnit den prestigefyllda tävling som arrangeras här årligen.
Jag har den.
Anders skriver.
Jag har den.
Det här känns ju lite jobbigt.
Ja, vi kör på.
Du är ju ingen taktiker, Johan, eftersom jag redan har gissat. Gissar jag rätt och du förlorat?
Ja, jag måste ju fel. Jag får ju vänta till bolken.
Gå till vad det nu är, precis.
Ja, vi kör på.
Jag läser parnivån. 7 miljoner gram har en framträdande roll här. Svensken som vunnit här är Henrik Stensson som vann här 2009.
Vänta nu.
7 miljoner gram har en framträdande roll här. Svensken som vunnit här är Henrik Stensson som vann 2009.
Och det här är på parnivå.
Det är på par.
Jag väntar.
Okej. Okay. Då läser jag bogey för dig. Banan har ett av världens mest berömda hål. Det näst sista 7 miljoner gram hålet på Stadium Course. En par 3 på cirka 120 meter med berömd ögrin som besegrat många storspelare genom åren.
Ja, det är ju typiskt Sawgrass.
TPC Sawgrass är rätt svar. Och Anders har skrivit TPC Sawgrass.
Juhu!
Anders, här
har du kardan. Det är King of Pop, Johan. Jacksonville, va?
Jacksonville, okej.
Okay. Ja. Golfbanan är detsamma som en mycket vital del i skapandet av golfbanan.
Jag skrev gräs som en av mina ledtrådar.
Sawgrass.
Ja, den var ju klantig också. Jag var inne på jag försökte säga bull. Bulldozer. Bull.
Ja. Det är den också.
Men det var bra, Niklas. Vi får ju faktiskt tacka Niklas för de här 18 omgångarna som faktiskt har varit rätt roliga. Det är många gånger som man, när man har lyssnat på sig själv, så har man känt sig som en idiot. Men det ska alla veta att det är lite svårare när man sitter och kör det här live.
Ja, vi har fått en viss insikt i de här människorna som sitter och plågas i tv och radio och i frågesporter, vad man får... Svårt att tänka klart när man har lite adrenalin i kroppen. Ja. Den saken är klar. Men handen är skakad. Jag känner mig nöjd och stolt.
Vad blev slutsvåren?
Det beror lite på. Jag tror att jag hade kanske kunnat svara omgången innan då. När Stensson. Det är inte så många tävlingar som Stensson har vunnit ändå på vad man upplever som USA.
Ja, du menar att du höll lite på den.
Jag fanns ingen anledning att chansa. Men Anders vann ju, han vann ju klart. Han vann ju åtminstone med 2 eller 3 slag.
Ja, Igel på sista.
Ja, bra. Så du är 400 och jag är på sin höjd och 100.
Ja, okay. Jätteroligt. Vi tackar Niklas lite melankoliskt. Vi får väl se ifall vi drar igång ny omgång eller något alternativ till det hela. Det har varit väldigt kul att spela och du har varit jätteduktig som quizmaster.
Okay. Tackar. Vi tackar.
Okay.
Hej då. Hej.
Har vi någon mer anläggning att nörda på?
Ja, vi har
en till.
Ja, jag vet, och tiden börjar rinna iväg.
Då kör vi. Vad är nästa då?
Och det är Lasseia.
Lasseia.
Och det ligger då ytterligare kanske en 30 minuter norrut då, mot Valencia. Längs kusten. Inte alls långt från Denia och den här Xavier. Som hade en niohålsbana som vi pratade om tidigare. Det är ingen stor stad så, utan det är 45 000 invånare.
Extremt charmigt.
Ja, ganska charmigt med någon fästningborg mitt i. Jag har varit där för länge sedan. Det är en ganska fin som gammal stadsdel som härstammar från 1600-1700-talet när russinhandeln var stor.
Oj!
Och blomstrade.
Ja.
För det var många som gjorde sin förmögenhet på russin i det här området. Och det är ju torkade vindruvor, om man ska säga. Så att russinhandeln har varit stor. Och jag tror det var en stor exportprodukt också. För det finns en viss sötma i det hela. Och man kunde skicka det.
Vilken enorm källa till kunskap det är att lyssna på golfresepodden. Ja. Det är saker man aldrig skulle snappa upp annars. Tänk att kunna släppa den på middag. Ja. Denia, ni vet det här russinstället.
De har tagit russinet ur kakan här. Eller vi har gjort det. Det finns ju, egentligen nu så är det väl mest känt då för de här ganska fina stränderna som ligger både vid Denia och Chavia. Nu är det så att Denia är ju inte bara känt för sina stränder och sina russinproduktion under 1600- och 1700-talet, utan det som gör det mest känt är antalet Guide Michelin-krogar. Och det är en stor koncentration i Denia och omnejd. Alltså det finns, nu ligger inte alla inne i centrala Denia, men de har då en trestjärnig restaurang som Anders kanske kan hjälpa mig med uttalet så jag slipper göra bort mig.
Ja, jag läser för du har skrivit ner det här i den lilla fusklappen vi har. Och det jag tror att det kan heta Quigda Costa.
Quigda Costa och sen har de två...
Jag har inte varit där kan jag säga.
Nej, jag har inte heller varit där.
Var det ligger. Jag tror att de flesta av de här ligger väl utspritt på den här berget som är mellan Denia och Chavia.
Många är ju gamla finker och vad man ska säga som lite...
Vad har vi för det? Jag har inte ätit någon Guide Michelin-mat i Denia överhuvudtaget. Har du provsmakat, Johan?
Nej, jag har inte heller gjort det. Jag brukar ju försöka följa Guide Michelin eller något och framförallt stanna på de enstjärniga för de är ofta extremt prisvärda. De trestjärniga blir...
Tungt.
Nej, det behöver inte vara tungt utan däremot kan det vara väldigt dyrt.
Ja, jag menar det. Men att det är svårt att helt fullt ja, ut njuta
om man ska... Och framförallt så är det sällan som man får bord om man bara kommer och ska pumpa in. Men de har då en tvåstjärnig krog också och två stycken enstjärniga. Och sen har de fem krogar då som har fått blivit omnämnda då som... de får en platta då, som en tallrik.
Det vi i Göteborg kallar för hangaround.
Och det där kan ju låta som, vad blir det där? Det blir ett fåtal krogar, 9 stycken totalt. Men tittar man på Alicante till exempel, som de har, Valencia har 2 stycken... En tvåstjärnig och 3 stycken enstjärniga.
Och det är ingen trestjärnig. En stor matstad.
Och en väldigt stor stad. Ja. Alicante har bara en enstjärnig. Och det här är ju mest intressanta. Ja. Stockholm har då en trestjärnig och 2 tvåstjärniga. Och 7 enstjärniga. Göteborg däremot. 6 enstjärniga. En trestjärnig motsvarar ungefär 100 stycken enstjärniga. Så stor klassskillnad är det.
Tycker du, ja. Men det är mest prisvärt att åka och checka på de enstjärniga.
Men det visar ju också på att det är ett ganska unikt område. Benidorm har faktiskt också en restaurang som är enstjärnig då.
Altea har också.
Det är mycket möjligt. Jag kollar inte Altea.
Guide Michelin-krog.
Och det där är det är klart att det är vanligare på kontinenten med enstjärniga och tvåstjärniga Guide Michelin-krogar än vad det är i Norden. Jag tror inte att det har egentligen med att vi har sämre matkultur, utan jag tror att de här som åker runt och kollar är mer i de områdena faktiskt. Utanför Lyon så finns det ju så många Guide Michelin-krogar så att det blir nästan löjligt. Och där tycker man att många av de här riktiga högklassiga svenska krogarna får lite låga betyg faktiskt. Men det är tufft, det är inte helt lätt att få en stjärna. Och det kan också vara knutet antingen till restaurangen eller till kocken.
Hur gör man när man ansöker? Man ansöker inte?
Jag tror faktiskt inte att man får ett brev, tror jag, att man har blivit testad eller liknande. För jag vet att Fransén, de väntade då på svar om de skulle bli en första trestjärniga Guide Michelin-krogen. Så då vet de åtminstone att någon har varit där. Sen kommer de anonymt. Så att, det gäller ju att prestera på topp hela tiden.
Vilket jobb.
Nu släpper vi det här och går in på Lasaya och den banan. Nu ska jag ju villigt erkänna att jag har varit i Denia. Jag har nog passerat Lasaya, men jag har inte spelat själva banan. Så jag får väl vara lite tyst här nu och överlåta det lite till er då att komma med en... Alltså jag vet att banan är uppbyggd på 27 hål och att varje slinga är namnge efter olika vindar i det här fallet också, men lite andra vindar då.
Jag tycker om banan. Den är ju ganska... Den är utbyggd. Byggd som en 18-årsbana. Där man har lagt till 9 hål, vilket märks ganska väl. Det är någon liten mix i slutändan, men det är ju gamla banan och de 9 nya hålen. Gamla banan, ganska klassisk, den här spanska parkgolfen kan man väl säga. Lite old fashion. Man, om man jämför med Villa Itana så har man inte varit ute och flyttat jättemycket mark, utan man har lagt ut banan så som naturen faller sig.
Det är en spansk arkitekt här också. Det är José María Olazábal som har designat banan. Mm. Jag tror han har designat alla 27 hålen faktiskt, fast gjort det då i 2 olika omgångar. Och vad jag i alla fall har noterat är att de sista 9 hålen som designas är då lite senare design och har då lite annan karaktär, lite bredare fairways, lite större.
Man köpte till ett fält kan man säga, precis, där man har byggt 9 moderna hål.
Det är ju lite lite odlingar, en odlingsplott de har lagt på. De första 9 hålen, kommer inte ihåg. Jag blev lite osäker, för jag fick för mig att de hade även lagt färger på slingorna.
Ja, de heter gul, blå.
Ja, så att jag kommer inte ihåg vilken det var, men den första 9 hålen som de byggt om grinerna faktiskt i år.
Om vi pratade om Villatana förut som en tekniskt välbyggd tävlingsbana som även är njutbar för semestergolfaren, så är ju Lasaya snarare kanske en semesterbana, parkbana som kan sättas upp för tävling. De har väl haft någon damtävling där, om jag inte missminner mig, va?
Carilles kommer därifrån.
Ja. Hålen kring klubbhuset är lite flackare, går ut i park, och sen så både på första 9 och hål 10-18 i den gamla slingan så spelar man lite grann upp mot den här bergssidan som då ligger mellan Lasaya. Lasaya ligger ganska mitt emellan Javia och Denia, fast på andra sidan berget. Det är en stort berg som delar upp de här två orterna.
Det är ett ganska stort naturreservat där.
Mycket stort, precis.
Montco.
Det ligger ganska fräcka hus upp på hela berget där. Alltså, riktigt fräckt.
Ja, fast om jag har förstått rätt så ligger de kantar egentligen inte själva golfbanan, utan de ligger en bit
i området.
Så det är inte det som vi pratar om när vi pratar Alicante, att det ligger
som nej, inte alls.
Utan det här är verkligen en naturbana, som går i naturreservat. Utan här är väl en av de få banor i Spanien där du egentligen inte har några direkta hus längs banan. Utan, så den är ju väldigt okommersiell på så sätt att man har inte byggt den som en förlängning av en urbanisation där man ska sälja massa tomter längs varje fairway. Utan här är en bana, och jag har förstått när jag har pratat med vad heter hon nu som jobbar där?
Jessica,
ja. Pastor. Väldigt trevlig tjej, och att Lasaball är där ganska ofta.
Okay.
Han är god vän med ägaren och tillbringar ganska mycket tid faktiskt på banan.
Den har ju lite klubbmiljö. Det är ju ganska mycket medlemmar, både spanjorer men även svenskar och engelsmän och sånt där. Och de har en klubbfeeling, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det är liksom sådär att det är tisdagsgänget och torsdagstävlingen, och klubbhuset är väldigt liksom spanskt med tapasbrickor och hela den här biten. Så det är en levande miljö och en levande klubb på ett väldigt trevligt sätt. Men en bra golfbana som passar väl in i den miljön de har. Sen är det ju något, eller det är ju så att de investerar ganska mycket pengar just nu. Så du sa, Per, de har byggt om greenerna. De bygger om hela träningsområdet, så vitt jag förstår, med en ny range ligger framför poolområdet.
Alltså ja, till vänster om första hålet bygger man en helt ny stor range-yta. Och när man är klar med det ska man göra om lite grann. För nu har du ju lite träningsområden in emellan 18 och 1 som är, återigen då, slår man väldigt opolitligt och snett så kan det kännas lite obehagligt till slut.
Man kan, men det är ganska på bra träningsområden, ja, alltså. Ja, absolut. Mm, jag...
Men de investerar både i anläggningen och i hotellet.
De har ju fått nya ägare, så det är ju ofta det man ofta vill göra, sätta sin egen prägel på själva destinationen när man köper upp den. Så de har ju haft, hotellet har ju varit stängt under en period nu. Ja. Det har haft en reopening. Så att åker man ner nu så har man ju ett hyperfräscht nytt, eller inte nytt hotell, renoverat hotell.
Och det var lite på tiden. Alltså öppnade som Marriott La Seja för 15-20 år sedan. Mm. Jättefräscht och sen inte mycket hänt.
Banan är från 1990 så jag vet inte när hotellet kom, men det har inte hänt mycket.
6 år efter. Ja. Precis.
Men bara en fråga. Longstay ska de ha där?
Mm. Det är på väg in nytt. Också. Jajamensan. Lägenheterna bredvid, om man säger att man har hotell, så ligger det en stor byggnad med lägenheter precis intill och så klubbhuset mitt emellan. Yeah. Mm. Där kommer man att kunna bo.
Det kommer bli jättebra.
Jag tror att för den som kan tänka sig att ta bussen eller ta en taxi just med Denia och Skärvia och äta och njuta och sådär, så kan det bli hur trevligt
som helst. Man har ju åtminstone 9 restauranger som,
som ska betas av.
Nej, det där är nog faktiskt, vill man uppleva lite av riktiga Spanien eller vad man ska säga längs kusten då, så är det här väl ett utmärkt område, för det här är mycket spansk turism, för det ligger lite mitt emellan Alicante och Valencia, så att det är inte den här självklara turistorten för europeer. Eller spanjorer är också europeer, men jag tänkte för engelsmän och svenskar. Mm. Utan jag tycker att det är rätt intressant. Denia, jättemysig stad, bra restaurangliv. Xavier, jättefina stränder, finns väl ett antal bra restauranger där också. Och så sen det här naturreservatet, alltså att man kan också utforska då de här restaurangerna som ligger längs bergslänten eller vad man ska säga. Så att det finns nog en hel del att se. Sen är man ju inte så himla långt från Valencia heller. Så att man har ju både en dryg timme till Alicante, en timme och en kvart. Ja. Mm. Och så sen upp till Valencia så skulle jag väl kunna tänka mig att det är ungefär samma avstånd.
Ja, en timme och kvart.
Så
det är inte alls dumt.
Trevlig anläggning, väldigt speciellt sista år. Ja. På gamla slingan.
På gamla slingan.
Ja, jag vet inte riktigt hur man ska spela det. Jag har spelat den några gånger. Jag kan inte komma fram till någonting annat än att jag slår den driver allt vad jag orkar och hoppas på det bästa. Och jag har aldrig haft bollen i spel. Jag ska nog försöka med en järnsexa rätt ut nästa gång.
Om vi nu går vi in lite på
slutfasen
faktiskt.
Summeringsdags.
Ja, lite summeringsdags. Vi börjar med birdie par bogey.
Ja.
Jag tänkte faktiskt att du skulle få börja den här gången, Anders, för annars så kommer du summera upp och försöka
snor dina bästa kommentarer.
Ja, men du försöker ju någonstans, du har ju lite svårt att komma med dina egna åsikter. Du försöker ju kompensera för vad andra säger annars.
Ja, då börjar jag då. Jag ger hela det här området ett par. Jag hörde rakt av. Jag tycker att det är inte extremt mycket. Det är inget golfmäcka med 10-15 olika banor hit eller dit. Men det finns det som man behöver. Det finns golfbanor i alla olika prisriktningar. Det finns resort som har olika karaktär. Det finns liksom en hygglig bredd av olika saker. Mm. Så att det får ett par, och då ska man ju veta att i min värld är ett par väldigt, väldigt bra.
Mm. Ja, du brukar ju snuta vid bogey mest hela tiden. Mm. Vad säger Per?
Ja, jag är ju part i målet.
Ja. Mm. Ja. Vi har haft en hel del som har varit genom...
Ja. Alltså med allting runt omkring. Alltså jag ser inte bara golfen. Mm. Mm. Jag ser i hela, jag är uppe på birdie då. Mm. För det finns allt som jag sa innan.
Vad är du som nu har tillbringat lång tid på ett antal olika ställen? Vad tycker du är uppsidan med det här området om man jämför med
ta en Kanarieö som Fuerteventura där du har tillbringat liksom, många månader eller Roquetas i söder eller Novo Sancti Petri där du har varit flera vintrar. Vad är det som du känner att nej, men det här gillar jag, eller hur kommer det sig att du gillar det och landa här?
Ja, det behöver jag inte ta, men jag tar hellre varför jag tycker det är bra.
Ja.
Det dör aldrig.
Mm.
Alltså det finns alltid människor runt omkring.
Mm.
Det kan gå till många krogar, även uppe i min lilla hemby som vi har bara 600 pers. Men vi har 10 restauranger som är öppna.
Oavsett om det är januari eller juli. Och...
Ja, det är levande. Och ner till Benidorm som sagt, alltid massa människor. Nej, så bör det bli det.
Mm. Levande miljö, ja. Okej. Okay. Det är bra.
Jag är nog också lite inne på... Någonstans mellan birdie och par. Jag kan tycka att den stora fördelen för, i varje fall för oss i Sverige, är väl att man ganska lätt kan flyga ner till Alicante. Mm. Det går jättemånga direktflyg. Du kan åka weekend. Du kan bo på Alicante golfbana, hotell nära till stan. Villa Etana tycker jag är klart underskattat med tanke på den mysiga atmosfär som faktiskt skapas i den här lilla kopierade byn, eller vad man ska säga, med två olika typer av hotell, två olika typer av golfbanor också. Och sen är jag ju jättesugen på La Seja och Denias krogar, och allting är inom reach. Det är inga jätteavstånd egentligen från Alicante upp till La Seja, är väl kanske en timme och 20 minuter och sånt. Men, och de andra är ju, då pratar vi en halvtimme, 35 minuter till Villa Etana och kanske 5-10 minuter då till Alicante Golf. Så att det är, även om det inte är så många banor, det fanns ju en del andra som vi nämnde. Men,
det är där mitt par kommer. Alltså en birdie på Villa Etana, men det är ju en boogie på Bonalba, tycker jag.
Nej, det är mycket boogie som...
Eller det beror lite grann på allting. Value for money och fram och tillbaka. El Plantillo. Prisvärt, men kanske inte fantastiskt. Nej, då blir det par i slutet.
Ja, men det är ju mycket som är prisvärt just i det här området.
Ja, faktiskt. Det är det.
Så att det är mer prisvärt än vad det är på många andra ställen. Om vi då går över till veckans tvilling. Jag tänkte att jag börjar där.
Varsågod.
Jag är ju så imponerad av Villa Etana Skyline. Jag tycker den är så häftig. Alltså att man har Benidorm med alla skyskrapor runt omkring och havet och alltihopa. Så att jag tycker att...
Manhattan?
Nej, kanske inte Manhattan. Men kanske mer Dubai faktiskt. Jag tänkte lite först på Abu Dhabi. Men Abu Dhabi har ju inte den skyline på samma sätt vid golfbanorna. Men
det är det du pratar om. De kallar det för lilla Dubai med skyline.
Ja. Men Dubai är ju... Där får man ju samma känsla när man spelar. Och det kan man också se från Europatouren. De står där och spelar skyskraporna i bakgrunden. Och långt borta ser man Burj Khalifa. Och här ser man Emmet istället.
Det är smal lika. Men bra tvilling. Det är inte jättemycket annat som är likt i Dubai och Benidorm kanske. Men skylinen är där.
Ja.
Ja, den är bra. Perra, har du någon bra tvilling att komma med?
Ja, jag har tänkt till.
Det ska finnas en knorr på detta.
Ja, jag har tänkt till.
Ja, okej.
Okay. Det är Gran Canaria.
Okej.
Okay. Ja, Palma. Du har
Palmas, ja.
Alla olika människor framförallt. Du har spanjorer, engelsmän, svenskar.
Mm.
Och så har du värmen. Jag har satt och funderat på det här. Vi har ju olika, alltså, det är kanske lite varmare på Gran Canaria.
Mm. Vissa delar av året.
Vissa delar av året. Men tar du detta området med Puig Campana, det är ett stort berg som ligger bakom.
Det är 1500 meter högt någonting. Så det täcker ju av en hel del.
Jajamän. Och då är det så att det kommer aldrig något. Ja, det kommer nordliga vindarna, då blir det kallt. Men det kommer sällan någon regn. Det är därför de har byggt de här höga husen. Så att lite gärna det tanken med vädret också.
Den är bra när jag tänker efter. Alltså engelska pubben i ena ändan, den genuina spanska krogen i andra ändan. Ja.
Sen har vi då rabattkoden, Anders, du får dra den.
Rabattkoden, och då är det som vanligt 500 kronors rabatt. Man ska i det här fallet boka innan 15 september och åka den här kommande säsongen. Och koden är GRP Villa Etana.
Och då är det till Villa Aitana det gäller?
Ja, det gäller bara till Villa Aitana. Vi tänkte att vi hade Per som gäst. Gillar ni Per, gillar ni oss, gillar ni Villa Aitana så är det kanske det givna resmålet.
Koden GRP Villa Aitana och 500 kronors rabatt. Lägg det på minnet. Gå in och titta. Jag tror att alla höstens resor ligger uppe i alla fall. Ja. Kanske en del av vårens också. Annars är det det vi håller på med just nu. Då tror jag att vi har klämt in det allra, allra mesta. Du är i Sverige nu. Längtar du till Spanien?
Alltid.
Ja. Vad är hemma för en som inte som har flackat i kappsäck länge? Svår fråga.
Jag säger att jag åker hem till Spanien, sen åker jag hem till Sverige.
Det är väl skönt. Ja, det är... En världsmedborgare alltså.
Fantastiskt bra. Ja. Men nu längtar jag hem.
Ja, hem till Spanien. Ja, vad skönt. Det är worth waiting for, eller vad säger du? Värt att längta till. Vi hoppas att ni har trivts med att lyssna på det här nördandet och hälsar er välkomna tillbaka om 2 veckor till ett nytt avsnitt och ett nytt resmål.
Okay.
Tack snälla Per för att du kom hit.
Tack för att du kom.
Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, Johan.
Tack.
Vi ses.
Ja.
Okay. Hej då allihopa. Hej.